Varmt välkomna ska ni vara till det första avsnittet av Tiki-Taka i maj månad. Och det regnar här i Stockholm idag i maj, nu efter detta fina väder. Men som en solskenstråle sitter han här bredvid mig i alla fall, Jonas Olsson, och värmer upp studion lite.
Och klagar på vädret. Ja,
det gör man verkligen. Det blir alltid väderfokus när det är så här dåligt väder.
Ja. Jag har bott i England 10 år också. Där är det alltid det första du pratar om är vädret.
I England?
Ja.
Ja, du menar om England?
Jo, men jag tänker... Nej, när du är i England och du har liksom en social interaktion. Det är alltid vädret.
Jo, absolut. Med. Jag tänkte mer så här, när man bor i England och du umgås med folk från England, då är det ju standard. Behöver man ens prata om det då?
Jaha, nej, så... man tycker det. Ja. Att det alltid regnar. Ja. Men det är ändå en topic of discussion. På något
stämmer
sätt.
Det då?
Eller ja, det gör det. I Birmingham och Manchester stämmer det. Ja. I London stämmer det inte.
Nej,
det är fina värld om man tror. Ja. Och när jag kom över där så pratade de om den brittiska rivieran längst ner, Brighton och sånt. Då skrattade jag rått. Inte vad fan pratar de om. Någon riviera i England. Så jag åkte ner där.
Ja.
Och så, ja, så blev jag införstådd i att det är faktiskt väldigt härligt värld.
Det stämmer lite.
Ja, lite. De är inte helt fel ute.
Nej, okej. Okay. Ja.
Men han kallar riviera kanske och...
Ta i lite från tårna. Ja, ja, exakt. Du, helgen har varit hur?
Den har varit härlig.
Mm.
Jag var nere i Skåne och vände en sväng.
Mm.
Startade golfsäsongen.
Ja, du gjorde det. Ja. Mm. Hur gick det då?
Det gick dåligt. Men jag gnuggar på.
Det ska du måste inte du ska inte börja här uppe i början.
Nej, alltså, så är det ju. Men ibland gör man ju det.
Ja, ja.
Och så tänker man, nu blir det en sån här säsong när allt klaffar.
Exakt.
Nu är jag redan liksom införstådd i att det kommer att bli en jobbig säsong.
Mm.
Sen var jag här uppe igår. Och jag tittade ju United Liverpool.
Mm.
Och sen jobbar jag med Aston Villa Tottenham.
Just det. Ja. Det gjorde du. Och vi ska säga det att vi har Per Lagerström också på ingång från Uppsala. Mm. Stött på lite trubbel på vägen hit. Trubbel.
Ta höjd för trafiken, säger jag. Ja,
det är det första han kommer få höra.
Ja, det ska jag få höra.
Ja. Men vi ska väl börja med där du avslutade gårdagen då, nämligen mötet mellan Aston Villa och Tottenham. Där Tottenham tog inte bara en nödvändig och livsviktig seger, utan också en ganska oväntad sådan.
Ja, det var det ju. Med tanke på att Aston Villa slåss för Champions League kunde i princip säkrat den femteplatsen om man vann hemma på Villa Park. Men Tottenham var... Alltså de var bättre från första minuten till sista. De var bättre på allt. Det var en slakt första halvlek. Första halvlek då som slutade 2-0 till Spurs. Men med det bollövertaget de hade, med den intensiteten de hade i sitt pressspel, kunde det stå 3-4-0. Det var... Ja, en håll käften insats om man ska använda det uttrycket.
Mm, mm. Var det effekten av De Zerbi som vi börjar se nu då, eller?
Ja, det tycker jag ändå. Menar, vi pratade innan matchen om att han kanske inte är rätt tränare för Tottenham i tillfället. Efter de här 90 minuterna så var det tydligt att han är det. Mm. Nu har han 7 poäng på 3 matcher. Ingen överdrivet bra prestation mot Brighton när man kryssar. Ingen jättebra prestation mot Wolverhampton när man vann med 1-0. Men den här insatsen, som sagt, det andades mycket De Zerbi i försvarsspelet. Mm. Det höga pressspelet som de satte till. De satte inte en fot fel.
Mm.
Sen offensivt så var de ändå lite mer pragmatiska. De spelade lite längre initialt. De spelar lite mer direkt med lite mindre risk. Spelar sällan via mittfältet. Mm. En väldigt fin seger och en... Ja, det var förtjänt av de poängen.
Peta ner West Ham också nu då under strecket, och den här kampen om Premier League-platserna är nästan lika spännande som guldracet här egentligen.
Ja, så är det ju. Och West Ham har ju Arsenal nästa match. Tottenham spelar hemma mot ett Leeds som ju är inte matematiskt klara då, men i praktiken klara. Så att, jag menar, och vinner Spurs den, helt plötsligt så... Kan de vara 4 poäng före med 2 matcher? Så att, ja, och momentumet då, det innebär. Det är som att underskatta heller.
Nej,
jag vet själv när man var inblandad i de här bottenstriderna att du måste ha någonting liksom som studsar din väg. Du måste ha ett resultat som du kan bygga på. Du måste sätta press på den motståndaren du har i den sidan, vilket är West Ham i det här fallet. Mm. West Ham förlorade ju dagen innan. Ja, men det gäller att kapitalisera på det. Det gjorde de.
Men du?
Ja.
Här igen. Titta här. Titta här. Då kommer han här. Ska han stressa in i studion. Kom och sätt dig nu då.
God morgon.
Va?
Eller god middag.
Hej. Är det bra med dig?
God morgon, grabbar. Det är bra.
Får höra försvarstalet nu då.
Ja, Alltså det är inte mitt fel idag.
Nej. vi har lite andra åsikter här.
Ja, idag hade jag otur. Jag vet inte om alla åkte bil tillbaka till Stockholm, men...
Det som Jonas
säger. Det blir ju ofta det när de signalerar regn på morgonen. Ja. Du måste ut och höjd för det, Per.
Alltså jag hade så mycket fotboll. Jag kan inte titta på väder nu.
Nej. Okej, vill du veta vad vi är? Vi har precis nu avklarat Tottenham och ger oss in i en annan del av norra London. Så du får hoppa in i Viktor Gyökeres här.
Ja, underbart.
Och det han gjorde. Två mål blev det och är nu den tredje spelaren i Arsenals historia som har tagit sig över 20 mål under sin debutsäsong. Och han gjorde det med hjälp av Bukayo Saka inledningsvis då.
Ja, äntligen nästan. Det känns som att han nästan stått och hyttat åt Saka tidigare säsonger. Fått inga passningar, men ja, nu är Saka att börja känna, nu börjar de hitta varandra. Det är kemi. Det brukar ta en säsong ibland. Mm.
Och 2-0, eller 3-0 gjorde han sitt andra mål i matchen och verkligen inlett det här året på ett alldeles briljant sätt.
Jag tycker båda de här målen också från Gyökeres. Vi har pratat om det tidigare. Det som jag tyckte saknas lite i höstas var liksom hans rörelsemönster i boxen. Att ta sig till de ytorna som är farliga, som du ska ta dig till. Mm. Inte reagera på någonting, utan agera in i den ytan. Och så hoppas vi att bollen kommer där. Mm. Det hör ihop med Per, som han säger då också. Att, ja, det är klart att han har en bättre kemi nu med på de ytorna. De känner varandra bättre. Det är lättare också för Gyökeres att förutspå var bollen ska komma. Men, men mycket tydligare i det avseendet.
Men är det också bara liksom ett tydligt klassiskt exempel på att ge någon lite tid i klubben, så lär man sig att akklimatisera sig med liksom lagkamrater och spelsätt och så vidare och så vidare?
Det tror jag. Och sen handlar det också om att, jag menar, i den här matchen, de är lite mer direkta, Arsenal. Då kommer ju han till sin fördel också, Gyökeres. Det var så ofta tidigare när Martinelli eller Saka stod ute på sidorna och så tog de en dribbling till, och så hade Gyökeres gjort sin löpning, så fick han börja om, och så tog de en dribbling till och sen kom bollen in. Och det är väl kemi.
Ja, och det är verkligen kemi. Men så tycker jag också någonting som, alltså, jag gillar med Viktor Gyökeres, det är ju hans liksom pannben. Alltså hur, när han blir utbytt i matcherna, att han är besviken. Mm. Att han är, alltså, att det syns på honom. Alltså, det är inte så att det är över gränsen i en intervju, men att han är tydlig med att det här är inte jag nöjd med. Han har, tycker jag, en aura av att vara en anfallsstjärna. Och det tror jag är viktigt för att bygga relation. Alltså att de andra spelarna, visst när han varvade så mycket pengar, men då var det liksom Portugal. Mm. Men nu känns det som att hela säsongen så har han byggt upp en pondus. Den här matchen, så visst nu ska vi se några matcher till, men han har ju gjort två mål till. Alltså det är nästan varenda, assisten gör väl också. Det är nästan så att, och det tror jag är väldigt viktigt om du ska spela i en storklubb. Alltså liksom ligatitel. Och det är ju häftigt tycker jag med honom, att han har, inte alltid så liksom den kommunikativa, men ett ruskigt vinnarskalle får man ju säga att han har.
Jag är också det här liksom, att han har varit in och ut lite ändå och startat med Kajavats och startat när han skadade, men tidigare då. Men när de får en straff exempel, det är självklart att jag tar det. Mm. Och det är självklart sättet han slår dem på också. Och det som Per säger, liksom, det är så man vill ha en anfallsstjärna i de här stora lagen. Det är så han måste agera. Och han gör det så på ett självklart sätt.
Och matchen i sig då för Arsenal, Jonas. Jag menar, om det fanns någon tveksamhet innan då efter förlusten mot City och det gnisslar lite, ska man tappa det här, så står man för den här prestationen.
Mm. Nej, men viktigt att göra det såklart. Inte bara det. Det var första gången på länge, ska jag säga, som de gjorde en helgiten prestation också. Och inte minst viktigt för målskillnaden, som det kan ju potentiellt handla om i slutändan. Mm. Och nu är det 6 poäng igen ju. Mm. Visserligen har du sitt i 2 matcher mindre spelad, men de ska spelas ändå. Mm. Du ska vinna de matcherna från Citys sida för att ta dig i kapp. Och liksom det mentala i det för Arsenals del tror jag är jätteviktigt.
Ja, det är klart att spela de matcherna är att du måste vinna. Så det var jätteviktigt. Och sen tycker jag att nästan att de har en till... Jag tycker inte man kan ha Gyökeres som joker, utan det är ju nästan stjärnan numera. Men alltså Trossards match och komma in med den kreativiteten som luckrar upp det. Jag tycker det är också en... Liksom, att hela Arsenal nu, att fler spelare blommar, att det finns alternativ. Att, liksom, alltså, jag tycker att det... Jag tycker att de ser spännande ut här nu, och känslan att de har mycket saker de kan förändra i matcherna.
Och kanske första gången då på de här säsongerna som Arteta har varit där, som man känner att de viktiga spelarna träffar form när det mest behövs. Jag tycker att Declan Rice också har lyft sig. Jag tyckte han var otrolig i första Champions League-semin. de spelarna måste ju vara bra när det verkligen gäller. Och det verkar de vara nu.
Och studsar bara tillbaka lite på Gyökeres just, var inne på det. Den lilla exklusiva skaran på tre spelare nu då som har tagit sig över 20 mål under sin debutsäsong. Thierry Henry 99-00, Alexis Sanchez 14-15 och nu då Victor Gyökeres 25-26. Och han har ju bitvis, inte minst under inledningen av säsongen, varit lite ifrågasatt, såg ganska trög och stabbig ut. Och sen nu har ju verkligen kommit igång. Är det så att man liksom har under, alltså att man har pratat ner lite det här med att han kom från Portugal och förväntningarna var jättehöga, prislappen lika så, men att man också glömmer lite vad han faktiskt har gjort och stått för här liksom.
Alltså, statistiken tycker jag är superrelevant att ta fram, för det är inte så vanligt att göra det här första säsongen. Det hänger ihop med det precis vi pratar om, alltså att det finns visst en superstjärna måste leverera på egen hand.
Man glömmer lite hur svårt det är.
Ja, liksom. Men hur svårt det är med allt. Sen några mål, alltså, han har gjort 5 mål till om Saka hade passat den första matchen. Alltså, det kommer han att göra från och med nu, tror jag. Men det tycker jag han ska bra för. Det man kanske glömde bort, för att han fick ju kritik och kanske från... Det är ju de som kanske inte har sett Victor Gyökeres så mycket, utan sett målen. Det är ju att han är ju lite kantig. Alltså, liksom, han springer ju maxfart. Det är ju explosivitet. Det är ju 0-100. Men det gör ju att gör han det en hel säsong och bollen, han springer in bollen i straffområdet och får den på fötterna och gör en mål. Så jag tycker snarare, varför nia som Arsenal hade värvat? Mm. Det tycker jag var
stora frågan. Och det kanske är väl just den nia man har behövt också.
De har ju pratat om en nia nu i 5-6-7 år. Ska man vinna Premier League så måste du ha en nia som gör plus 20 mål. Det har varit det mantat de har sagt. Supportarna och de som tycker och tänker om det. Ja, men nu har de den nian. Och jag tror att jag menar, Henri kanske är den Premier League-spelare som nästan alla håller som den bästa någonsin. Mm. Jag spelade 14-15 i West Brom i Premier League när Alexis Sanchez var i Arsenal. Mm. Han var nästan ospelbar. Mm. Han var lite mer spektakulär kanske i de målen han gjorde. Jag spelade när Van Persie var där. Han var helt otrolig. Mm. En av de svåraste spelarna jag har mött där. Och han är inte med på den listan.
Nej, precis.
Så att den här bedriften, första säsongen, i ett lag också som inte spelar liksom någon överdrivet offensiv fotboll, för det gör de inte. Mm. Det är ett Arsenal som är kontrollerande, som försöker ta ner tempot, som kontrollerar matcherna genom fasta situationer och så vidare. Att där göra plus 20 mål, det är ännu mer imponerande, verkligen, tycker jag, än att göra det till exempel då Alexis Sanchez med det laget de hade och det sättet de spelar på.
Det känns som att det är urtypen av jobbig spelare att möta Alexis Sanchez den säsongen där.
Ja, alltså för mig var det alltid problem med de som var lite mindre klart, också. Det men han hade helt okej spelare med Kings också.
Ja, det får man ju säga.
Också om du jämför någon som finns där, nu är det kanske orättvist mot Havertz som har skadat större delen av säsongen, men som har den här kanske härliga touchen ibland. Vissa har fått jättekritik för att han missar chanser. Men han har ju lite en annan spelstil. Han kommer ner hem och liksom kanske lite mer elegantare stundtals. Men han är ju inte på plats varje gång. Han kommer aldrig komma upp på den där listan.
Aldrig någonsin.
Nej, inte i Premier League.
Nej, jag tror inte det.
Det är som Per säger. Alltså, titta på hur Gyökeres rör sig. Titta hur han tar ytor. Mm. Titta hur hungrig han är på att ta sig in i boxen. Det är liksom ett annat djur än Kai Havertz. Sen har Kai Havertz styrkor som inte Gyökeres har i bollmottagningen, i link-up-play kanske. Men han kommer inte göra, han kommer inte närma sig den eller vara nära den statistiken som Gyökeres har.
Vi ska väl också ta sikte då på den här matchen som Jonas var inne på lite inledningsvis, den mellan Manchester United och Liverpool, den andra för säsongen nu på Old Trafford. Och det svängde, United gav sig 2-0 läge, ledning ganska tidigt i matchen, och sen i den andra halvleken så bjöd man då in Liverpool i matchen 2 gånger om egentligen.
Känns lite grann som United håller på och bygger någonting extra här med publiken också, så det blir lite för lätt med 2-0. Så då tyckte de att Old Trafford slappna av lite. Vi släpper in 1-2 så blir 2-2 lite energi och så smäller man till igen.
Nej, jag tycker första var en bjudning, men den andra var ju...
Nej, jag skämtar åsido. Men alltså, för du vet hur mycket prestige det är. Mm. Men du är inne på det. United har ju kontroll på det här. Sen när man ger bort 2 så måste man bli imponerad. Jag vet inte hur många gånger de senaste åren har satt och kritiserat United. Att du sen vänder tillbaka den här matchen, då känns den här, alltså det som händer i Manchester United, det funkar aldrig. Alltså nu är det ju momentum, i alla fall självförtroende på så många sätt. Publik, spelare, alternativ. Jag tycker att det är en otroligt viktig liksom, tillbakavändning av United. Mm.
Vi ska ju dissekera några särskilda händelser snart, men först får du ge lite uttryck kring matchens helhet. Vad du kände när du tittade på det?
Första halvlek för United var riktigt, riktigt bra. Mm. De var direkta, alltså deras omställningar med Mbeumo, Cunha, Cesc, Bruno Fernandes, som jag har pratat om länge nu. Jag inte sticker ut hakan längre, men det är ju Premier Leagues bästa spelare. Mm. Alltså, den passningen in till 2-0-målet, eller första passningen in som inte blir mål, men det blir mål i andra läget. Det är så bra. Det är så bra fotbollshjärna. Det är så bra utfört rent tekniskt. Det är så fin löpning han tar dessutom. Han är en otrolig spelare. Sen är det här som man säger när de släpper in Liverpool. 2-1-målet kan jag väl leva med om det är det sättet man ska spela, att Mane tappar boll. 2-2-målet. Lammens när han passar igång det där.
Det är ingen bra passning det där.
Nej, det blir så slint lite huvud. Det är man vet inte vem man ska passa någon. Ingen, det var alltså ingen att passa. Då spelar vi mitt emellan.
Men det är så här game management också. Har du släppt in ett mål, då gjort en riktigt bra match dittills. Leder med 2-0 och släpper in det här 2-1 målet. Då någonstans måste du ha game management på den här.
Verkligen.
Nu spelar vi inte den bollen.
Nej.
De här 5-10 minuterna.
Nej.
När Liverpool är på framfoten. När vi har tappat boll i ungefär den ytan. Det är ju nästa steg då kanske.
Det är naivt att göra det. Det känns, som du säger, dumdristigt.
Jag har min teori kring målvakter.
Ja, får höra.
Under hela min karriär, så när man skulle träna, så gick målvakterna dit och så tog målvaktstränaren i 90 minuter varje dag i princip och drog skott från liksom 10 meter och så fick de göra reflexträningar. Svinbar. Det kan de ju. Du borde ta en målvakt och sätta in honom i videorummet och så här, här är basic liksom spelförståelse. Här ska du spela ut bollen. Där ska du inte göra det. Så ska du tänka, den här utgångspositionen ska du ha när vi är i anfall. Det tycker jag är underutvecklat fortfarande.
Du ska inte bara sätta den i vidrummet då. Ska du spela den inne på possessionövning? Alltså,
kanske du måste börja med honom där.
Men är du med på? För att det är beslutsfattande i läget. Och kanske inte alltid bara stå som en vägg.
Nej.
Utan faktiskt spela. Mm. Alltså, de här används ju så mycket. Så vilken passning slår du? Sen får du titta på det där. Jag tycker beslutet är så.
Generellt så känns deras liksom spelförståelse underutvecklad. För att de inte har varit med så mycket i vanlig träning. Då, så. Mm. Men det är väl kanske på...
Peter Forsberg kom in här nu precis. Ja, och är det någon som är glad idag så är det väl Foppa. Ja, stor Tottenham-supporter.
Ja, han såg väldigt glad ut.
Men jag håller med Jonas om målvakt.
Också.
I team. Ja.
I team. Foppa är i team.
Han är i team. Men det, är också, han är, det finns någon som är större än Foppa.
Jo. Då har ändå Foppa flygit från Zug eller var han bor i Schweiz. Han tog höjd.
Samtidigt som Per står på lastplats och är orolig just
nu. Och jag vet att det finns inga krockar i luftvägarna. Ja, då går planet istället eller annat.
Nej, men jag håller med kring målvaktsgrejen att man skulle involvera dem lite mer i den typen också för att känna av när det här händer liksom, hur man ska...
Det görs, alltså det har väl gjorts
kanske. Inte tillräckligt.
Nej, alltså det är fortfarande för mycket vikt tycker jag på liksom så här, stå och träna reflexer.
Ja, exakt.
Det
exakt,
kan de.
Exakt.
Du får underhålla det lite kanske, men större vikt att de lär sig liksom basic speluppfattning.
Ja. De här situationerna då som blev väldigt uppmärksammade igår, vi börjar väl med hans situationen. 2-0 målet då, Benjamin Cesco som till slut fick in den där bollen och ja, inledningsvis så tänkte väl alla att det är väl inga konstigheter med det här, men sen när man börjar titta närmare på det här ser vi första bilderna där lite frågetecken väcks. Det går ju så oerhört snabbt, men det är ju mer på liksom super slow-mo sätt här som vi får försöka bedöma. Är det handen, fingrarna, fingerspetsarna in i mål? Vad säger ni?
Alltså känslan att... Alltså när man tittar på slutpåslåmål så känns det att det är någon finger på den. Men återigen, ska vi... Det går ju knappt att se på slutpåslåmå. Så jag har en... Alltså det kanske är det. Men, och det finns en regelbok och folk som håller på Liverpool kommer bli galen. Men jag skulle ju gärna vilja se att det ska vara ännu tydligare. Alltså lite tydligare. Det måste verkligen se en grej.
Här ska vi prata clear and obvious. Här ska du se att bollen lämnar.
Ja, men det kan inte gå i varenda del. Alltså då kommer du granska sånt där i 30... Alltså om det är så pass otydligt. Jag kommer ihåg att sett på Beach om de snuddar en grej på någon block liksom. Nej, jag... Den kanske tar på fingerspetsen, men jag säger fortfarande kanske när jag gör den här. Och måste jag gissa så kanske den tar, men jag säger ändå att det inte ska ha träff.
Ja, regeln är ju tydlig. Att ta den på handen så, ja, är det, så är det...
Men tycker du den gör det då?
Nej, först jag vill bara fastlägga hur regeln är. Och sen, det man tittar på då, det är ju bollbanan. Mm. Bollbanan kommer ta den vägen den tar. Oavsett om de tar på handen eller inte. För han kommer in med fart. Han träffar den först ju med magen eller brösten. Så den kommer gå framåt. Mm. Byter den bollbana med det att han tar den med handen. Jag tycker inte man kan säga det.
Nej, men här är väl frågan snarare om den har tillräckligt med fart för att ta sig över mål.
Ja, men det har den. Det är det jag menar. Ja. Ja, men det, alltså, när han kommer in med den farten och den träffar honom så kommer den ta den farten framåt.
Så här, det här jag menar. Har vi lite den här curling... fingret i curling då, ja, att du petar till alltså, den lilla
extra. Den tar ingen annorlunda bollbana med, oavsett om det är hands eller inte, tror jag.
Nej.
Den kommer ändå gå in, den kommer ändå ha den farten.
Men det är det här som är problem med regelböcker, för jag håller med dig. För att, eller problem, alltså, man måste ju skriva en regel på ett visst sätt, som du började med.
Jo.
Ta den på handen, så ska det inte vara mål.
Nej.
Och så vill man ändå tolka, så det är ju, alltså det är ju, de här reglerna är ju, speciellt nu när vi ska ha VAR och titta på alla dömna, så vad är en touch och vad är en touch liksom.
Men om jag tolkar dig rätt nu Jonas, så är regeln också då att om bollen nu fortsätter i samma bollbana, den ändrar inte riktning, den skulle ändå gå i mål, men den touchar lite, så skulle den ändå bedömas som mål då alltså, eller?
Nej, så är regeln tydlig. Det jag vill komma till är att man kan inte se om den tar på handen. Nej. Vi har liksom 4-5 repriser. Mm. Och vi sitter här så här, men kanske, jag kan inte säga att den tar på handen. Jag menar, ska man då gå in och bedöma någonting, där sitter 4 domare och kollar på olika vinklar i olika repriser. Kan de inte se det?
Nej, det är ju ett hårt mål i det här läget att ta bort om man ska gå på tveksamheter. Mm. Så är det ju. Känslan är ju dock att bollen får en liten extra fart.
Ja, och då, det är ju
känslan. Det är min känsla.
Ja, men det är min också. Om jag måste välja, jag är inte säker. Men om jag liksom bettar mitt liv på det.
Så och är man inte säker så...
Så skulle jag nog betta på att den har tagit. Men jag är inte säker. Nej, och då skulle jag inte kunna döma.
Problemet är inte så, känslan är ju...
Exakt. Vi kan inte gå på... Svaret, nej, precis, exakt. Man måste vara 100-100. Mm. Däremot, det vi verkligen kunde se då, det var situation nummer 2. Bruno Fernandes fick gult kort för sin satsning och sin tackling på Dominik Szoboszlai här. Men frågan är om det inte skulle varit mer... spelet sätter ju igång ganska snabbt här och Liverpool är uppe på fötterna och allting. Här reagerar man ganska tydligt i början. Men tittar man på reprisbilderna här så ser man att det är en ganska rejäl tackling.
Alltså, det är ju maxfart in. Dobbarna är rakt upp. Mm. Sen så är väl känslan, när nu när han glider där så kommer han på att jag ska inte göra det. Men han har ju redan gjort satsningen. Den där sträckt ben, dobbarna rakt ut. Mm. Hade Szoboszlai också gått emot honom, alltså nu är han på väg bort, så hade det kunnat bli en allvarlig skada. Här tycker jag däremot att när man gör den satsningen, sen så, alltså, så tycker jag att då är risken för ett rött kort. Då hade man kunnat gått in och att han fått bedömt. Det är en bedömningsfråga.
Ja, men han kunde, men tycker du att det borde ha varit
rött? Jag tycker att det borde ha varit rött.
Vad säger du Jonas?
Ja, man får ni en gång till. Så ja. Det är också, det är sträckt ben, framförallt är det att han lyfter med båda benen. Mm. Så han är i luften där. Ja, men så är det bättre från andra reprisen tror jag. Att han är...
att, du menar att, att Bruno är uppe med båda? Mm. Eller att
Bruno. Ja. Och sen så vet jag, alltså han försöker ju tackla det,
här ser man.
Där är han liksom, lyfter han med båda benen, sträckt ben.
Ganska långt bort från bollen.
Det kan absolut vara rött i min bok.
Vad är bollen då? Alltså han är inte, ser det?
Ja, nej, det är sådana tacklingar som är ju... Du ska också bedöma risk för allvarlig skada. Och det är ju sådana här tacklingar. Så att du kunde absolut...
Kunde kollat längre på den om inte annat liksom.
Ja, det konstigt att de inte gjorde det.
Ja, faktiskt. Ja. Så var det med det. Vi kan väl bara ta och titta på Premier League-tabellen en gång till för att konstatera lite hur det ser ut nu med ett gäng omgångar kvar att spela. Vi konstaterade då innan, precis när du kom, Per, att Tottenham nu då har tagit sig över på säker mark. Hur säker den nu är, det återstår väl att se. Men däremot då att Manchester United har säkrat Champions League-spel från och med nästa säsong, det kan vi konstatera. Liverpool behöver väl en sådär 3 poäng till innan det är helt klart. Jag tänker också att vi ska ta och lyssna in Liverpool-spelare, kapten Virgil van Dijk, vad han sa om matchen, men inte minst då situationen som föranledde 2-0-målet för United.
Virgil, what's your reaction to that? It's a brave fight back from Liverpool, but no points in the end to show for it.
A brave fight, yeah. Well, I think when you come back from 2-0 down, of course that's a positive. But it's losing here that hurts, obviously. and the manner we did as well, I think. So disappointing day again.
Why do you think the first half was so tough?
Obviously, when you come 2-0 down, obviously it's always tough. Obviously, the first on the set piece, the other one, obviously on the break. Whether it's handball, yes or no, is something to debate.
Did you think it was?
Obviously, I can't really see it that fast, but if the referee tell me that they check in quite long for it, then I was obviously very intrigued and I didn't see it back, but that doesn't take away that we weren't threatening whatsoever. I don't think we created actually in the first half especially any chances. Not really runs in behind. Obviously it was always going to be difficult with without playing, without recognized strikers. But second half obviously we come back obviously due to some mistakes by them, but still the fight was there. We tried with possession but it wasn't enough, and to concede then a ball that's on the edge of the box of a defensive action, I think, and that's obviously disappointing.
Ja, besviken Virgil van Dijk alltså efter förlusten mot Manchester United. Frågan är, Jonas, om inte det här är den sista intervjun man vill göra. Van Dijk efter en förlust mot United. En uddamålsförlust dessutom.
Och flyttar han hantera det bra?
Ja, absolut. Ja.
Kapten, flyttar inte ansvar?
Nej, nej.
De försökte ju fiska där efter
Hansen.
Hansen, precis som du gör här. Men han svarade bra, jag såg inte den. Men det är klart att tittar domarna på den så länge var, ja, det är någonting som de är osäkra på. Men, ja, nej. Det, media kan vara i olika delar jobbigt.
Ja, det är jobbigt, exakt. Men det kan också vara jobbigt som reporter här, menar jag. Att, så här, Van Dijk är väl den sista man vill...
Det behöver inte öma för reporter.
Nej, det ska man inte göra.
Nej, det ska man inte göra.
Nej, men, när man har den här rollen själv så kan man ändå sätta sig in i situationen. Det är jobbigt att ställa. Tre meter lång Van Dijk som precis...
Men det är för att du är en av the good guys.
Ja, det kan
jag. De är sällsynta inte.
Ja, du ska ju vara reporter i sommar. Vi får se hur det blir. Vi ska väl också ta sikte nu mot Champions League i veckan. De här returmatcherna som på många sätt, om inte på alla sätt, är helt öppna. 1-1, Atletico Madrid-Arsenal nu då i London. Och så har vi PSG mot Bayern München. Där är det ett 1-målsövertag. Men då ska man också komma ihåg att det är borta plan som väntar där. Spontan reaktion och kommentar på detta, Per.
Ja, att det är vidöppet, såklart. Och sen har vi den där galna matchen som man kanske aldrig kommer glömma bort mellan PSG och Bayern München. Vi kommer få en till galen match i en sån. För de två lagen triggar varandra. Alltså Bayern München spelar ju alltid så här under kompan. Alltså så offensivt. De kommer inte spela på något annat sätt. Speciellt inte lägga under. Mm. PSG får vi se. Kommer Luis Enrique att hålla igen dem lite grann? Men då kommer de att kontra. Då kommer de att åka. Så att jag tror vi kommer få en öppen historia ordentligt i den första. Och så får vi såklart en tillknäppt i den andra. Och det är väl härligt när man har alla fotbollsstilar i Champions League.
Ja, men så ska det vara. Och den här tillknäppta då som du är ute efter. Jag menar, visst, man har någon form av hemmafördel. Hur stor den är återstår väl att se. Men styrkebesked nu i helgen då. Samtidigt så känns det som att vad som helst kan hända.
Mm. Nej, men så är det. Och det är, jag menar, det är semifinal så uppenbart så... Så jag menar, Atletico Madrid är ingen lätt uppgift, varken i Madrid eller hemma. Men Arsenal, jag tycker ändå de gör mycket rätt. Jag tyckte de var bra i den första semifinalen. För att jag tyckte de var bra nu då i Premier League och det var ett styrkebesked. Så att, är det något lag av de fyra som jag skulle hålla som favorit att ta sig till final så är det nu ändå Arsenal.
Jag skulle säga att mitt skrälllag är Atletico. Aha. På grund av att att man spelar borta mot Arsenal. Alltså jag tycker, man pratar om Arsenal som hem. Att, alltså Arsenal kommer ju sannolikt föra spelet lite mer. Mm. Att jag tycker att liksom, det finns en spets i några omställningsspelet. Jag tycker att de är i semifinal. Är imponerande. Alltså det är ju skrälllaget. Alltså jag vill påstå att jag vill säga att det finns lite skrällläge.
Jag kan vara beredd att hålla med dig där. Och det är också då att hålla lite extra koll kanske på Antoine Griezmann i Atletico Madrid. Så om det nu blir som Jonas tror att Arsenal kommer gå vidare så kommer han ju göra sin sista Champions League-match i Atletico Madrid-tröjan. Och betydelsen, alltså hans betydelse i den här klubben de senaste åren, det går knappast att understryka.
Nej, så är det ju. En otrolig fotbollsspelare som också, men hans första touch har alltid varit en av världens bästa. Men han är också liksom en av de spelarna som liksom går med sin ålder på något sätt och återuppfinner sig själv. det tyder ju på fotbollsintelligens. Att kunna hantera när du blir lite äldre. Snabbheten, explosiviteten är inte samma som de har varit. Mm. Nej, då hittar han ytor, då hittar han lägen, då hittar han sätt att kompensera för det. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Mm.
Det är också, tycker jag, alltså gör det ännu mer imponerande att han har spelat. Visst, det är ett riktigt bra lag att leka med, men det är inte Barcelona eller Real Madrid. Alltså, han får inte alltid den offensiven runt omkring sig. Det är inte alltid de för matcherna. Mm. Han får också in i ett system där han underordnat Simeones extremt liksom, intensiva pressspel. Alltså, vi ser ju anfallsspelet på honom hela tiden. Mm. Men han delar ett kollektiv, vilket gör, tycker jag, att han har synts så mycket ändå. Mm. Trots
att på egna... Men det känns ju att han passar bättre i Atletico än vad han gjorde i Barcelona.
Ja, men det känns ju som. Och kanske då för att här är han den som gör den skillnaden. Alltså, när det ska hända någonting så får han göra det. Men jag tycker ändå det är en intressant reflektion. Mm. För att även om vi inte har jättemycket boll, men när bollen kommer till honom, då är det han som ska luckra upp det. Det är liksom den spelaren som ska liksom ta, och det verkar ha passat honom. Men det jag tycker är hans prestation, hans smartness och att han har hållit så länge, tycker jag ännu mer imponerande. Mm. Att han faktiskt spelar också i Atletico Madrid och ser ut så här under så lång tid.
Mm. Ja, och det är något speciellt med Griezmann i den här staden, i den här klubben, och hans betydelse där den sträcker sig genom alla generationer.
Atlético de Madrid, jugando, ganando, peleas con el mejor, y no se echa el balón a un equipo de verdad que trata de la 20 quedará.
Toma, no el campeón. Pero dirías que es como tu mejor amigo, ¿o qué?
Sí.
Sí. No hay muchos niños que tienen un amigo como Griezmann, ¿eh?
No.
Pero tú sí. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, vosotros no erais del Atlético, ni tu marido ni tú.
No, Dani era del Barça y yo del Madrid.
Sí, del Real Madrid.
Lo que pasa es que yendo a casa de mi hermano, como él vive en Madrid, desde bien pequeño, pasamos un día por el estadio, escuchó el himno y en casa de mi hermano ya por la noche empezó a cantarlo y ahí surgió todo.
Y para la experiencia que tuvo él con Antoine Griezmann, tú no estabas en ese momento.
Yo estaba en el hospital que operaban a mi padre.
¿Y cómo te enteraste?
Porque me llamó Dani y me dijo que a las 3 pusiera la tele, que iban a salir. Y ya no me dijo nada más.
Pues Dani ha estado en el entrenamiento del Atleti, iba en busca de Juliano, pero vais a alucinar con lo que le ha pasado con Griezmann.
Al final ahora eres más o menos del Atlético por Griezmann, ¿no?
Bueno, más que por Griezmann, por él.
¿Por
tu hijo? Sí, por él.
¿Qué pasó?
Pues, y le dije, ¿ven que esta noche a ver el Atlético? Sí, vamos a verlo, tal. Y entonces fuimos a ver el Atlético Madrid contra el Valladolid. Y él siempre, cuando vamos a ver los jugadores a Cartagena, siempre espera a los jugadores salir a todos, los saluda, se hace fotos. Pues allí quiso hacer lo mismo. Y ya pasó luego lo de Griezmann.
Griezmann, ya contra el Valladolid te vi.
¿Sí?
Sí.
¿Dónde?
En el campo.
¿En el campo? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Y al día siguiente, cuando entrenaron y terminaron, salió Griezmann y me llevó al vestuario.
¿Pero y cómo fue? ¿Te subiste al coche y te llevó dentro de ahí del...
Sí.
¿De donde entrena?
Sí.
Ven, ven conmigo, ven.
Ven, tómate una foto.
Venga, sube. Dile a papá que ahora venimos, ¿vale?
¡Oh, qué guapo!
¡Merci beaucoup! ¡Wow!
¿Quieres ir a ver el vestuario? Vamos a ver el vestuario.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te contó?
Pues que me iba a dar sus botas.
¡Anda!
Y la tengo firmada la camiseta. Yo nunca dejé de creer.
¿Eso te escribió en las botas? Sí. Nunca dejé de creer.
Sí.
Qué bonito el mensaje, ¿no?
Sí. A ver, a mí quiero que me fiche el Atleti.
Hombre, normal, claro.
Para que me ponga algún número.
¿Qué número quieres?
No sé, el que me ponga lo diré.
Vale. ¿Y cuando se le llevó para adentro qué pensaste? Y tú tendrías que estar ahí esperando con los pelos de punta, ¿no? Pensando lo que estaba esperando.
Yo y la gente que había alrededor. La gente aplaudiendo. Fue un día increíble.
Y a mí lo que me gustó mucho también es que se lo llevó y no lo hizo todo delante de las cámaras, sino en plan que era para el niño, ¿no? Para mira lo bueno que soy, ¿no? Al revés. Entonces fue
un... Le salió. Un jugador excelente y mejor persona.
¿Es el mejor que habéis tenido?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sin duda.
Sin duda.
Sí. ¿Y viste el vídeo que salió, que se hizo viral del pequeño Dan y que lo subió al coche?
Sí.
¿Lo llegaste a ver?
Sí.
¿Y qué te pareció el hecho de que lo subió al coche?
Pues me pareció genial.
Sí.
O sea, es el tipo de cosas realmente que nos gusta de este equipo.
Parece ser, ¿no?, que a mucha gente le ha gustado verlo así.
Claro.
Muy natural, muy normalico.
Claro, al final eso da mucho gusto cuando una persona que parece inalcanzable, millonaria y demás, no sé, se muestra tan cercano.
¿Y qué has sentido cuando te has enterado de que se va?
Pues no, sigo sin entenderlo, ¿no? Hasta que no lo vea allá afuera, que llevemos unos meses, que no esté, no lo voy a ver. Ahora que la edad no le está dando, se nota que además parece que desde que dijo que se iba, parece que está corriendo más de repente, digo, anda.
Sí. ¿Y crees que se va a ir con algún título o qué?
Se lo merece. Se lo merece y merecemos que nos lo dé.
Las botas.
Grisma, que me puso.
Estas son las botas de
Grisma. Es 7 y pongo. Nunca dejes de creer. Y aquí igual, nunca dejes de creer.
Para Dani con cariño, nunca dejes de creer. Qué bonito, ¿no? Están chulísimas.
Me quedan...
Un poquito grande, pero ya mismo, Daniel.
Ya mismo. ¡Aleti!
¿Y ahora qué? ¿Vais a ganar la Champions o qué?
Sí.
¿Sí?
Encima que es su último partido, Griezmann, y eso. Encima que Griezmann, que es lo más importante del mundo.
Claro.
¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aleti!
Ja, en helt fantastisk berättelse med lille Daniel som fick träffa sin största idol Antoine Griezmann. Och från då varma Spanien till regniga Stockholm så säger vi varmt välkommen till Frida Nordstrand.
Jag kollar allas ögon nu. Det är inga tårar. Jag är lite besviken.
Ja, är det...
Ljungberg blev faktiskt röd i tårar.
Ja, jag tänkte säga det. Ljungberg, ja, verkligen.
Jag försökte hitta
någonting här. Men verkligen fantastiskt. Och det här är ju en i raden av historier som på något sätt vittnar om betydelsen för Griezmann i den här staden. Alltså, kan du sätta ord på hur stor är han för Madrid och just för klubben Atletico?
Ja, men att lämna och komma tillbaka och vinna tillbaka kärleken så som han har gjort är ju verkligen... Jag tror att det han har är ju det här med att vara den roliga, spexiga, härliga som bidrar till stämning men som ändå är den som är först där, sist därifrån, ger hjärnet hela tiden och har väldigt höga krav på sig själv. Men det som jag tyckte var så fint med det här, det är ju att han inte liksom... Det är en sak om han gör det inför kamerorna. Han tar ju med sig dem, det är inga kameror med. Han gör det för pojken och det är väl det som känns som att det är hans grej. Och nu pratade jag med honom efter matchen här också. Fråga om han tog, det var ändå sista Europamatchen på hemmaplan. om hur det kändes, och han sa det, jag måste bara stänga av liksom, men jag är så otroligt tacksam för det den här klubben ger mig, och de har ju hittat någon grej där, så att det kommer bli jättekänslosamt för hela, alltså alla supportrar när han lämnar, för att han är så otroligt symbolisk.
Det var ju väldigt fint det här du sa, att man liksom, att han skulle sluta allting, men när de stod uppradade i Champions League hymnen i början. Oj, nu var det väldigt högt här också. Nej, men hur alla spelare står och tittar rakt framåt. Och det här är ju hans sista hemmamatch på Metropolitano. Och en spelare sticker ut. Och det är Griezmann, han står och tittar och tar in den här stämningen på ett sätt som ingen annan gör. Och jag noterade en grej bara från reportaget som du gjorde där, Frida. När han skrev på skon, liksom, sluta aldrig tro oss. Om man känner till Griezmanns karriär och hur det var i början för honom, inte minst när han flyttade till Spanien som ung och ratades av flera storklubbar. Och han var ju verkligen den som aldrig slutade, tror jag.
Nej, men verkligen så. Och också fann sig i rollen. Han har liksom inte krävt något annat än den roll han har fått. Och bara liksom, men han känns som... Och det är precis det Atletico är ju, den här arbetarklubben. Och man förlorar med samma hjärta också. Han passar så väldigt bra där in i hela det konceptet. Men sen så tycker jag också att han har ju någonting, han har ju en karisma som är så otroligt liksom, den bara är. Den är otroligt naturlig oavsett. När de vinner och förlorar, så han är där, han lyssnar på frågorna, han svarar ordentligt, han tar in sin omgivning. Jag tycker att han... Det är verkligen en hyven, så det passar ju väl jättebra. Mm. Men sen så tycker jag också just lite det här att nu lever han upp till det in i det sista, men sen är det väl helt rätt nu. Han ska inte vara kvar för länge, då kan ju det här falla lite igen också. Så att,
Men det är häftigt ändå när du beskriver honom som person, för att det kan förklara, vi försökte förklara liksom om Griezmann som spelar här innan lite grann, men det här, alltså varför är han fortfarande så bra? Och kanske liksom, de stora matcherna, kanske, alltså, den som gör skillnad. Jag tror att det hänger ihop med det du beskriver. Att kunna vara så närvarande, att ställa sig. Det är lättare sagt gjort. Så här, nu ska jag njuta av mina sista matcher. Det kan man säga efter folk, men det är väldigt få som kan göra det. Mm. Att stå där och känna så och ta vara på varje sekund, det tror jag kanske också krävs för att kunna spela sin bästa fotboll i slutet av karriären. Så att jag tror personligt att det hänger ihop såklart då med prestationen.
Och att han gillar ju den här klubben står för han har ju många gånger pratat om att han vill lära sina barn varje dag exakt det klubben står för. Liksom att vi är ett tillsammans, man jobbar hårt, man ställer upp för varandra, man förlorar tillsammans. Det är liksom hans värderingar är det klubbens liksom slogan i stort sett.
Hur är det också, tänker jag, Jonas, du som faktiskt tillhör den skaran, skulle jag säga, man kommer utifrån där liksom fansen anammar dig och du också anammar klubben. Det gör ju nästan så att man får något extra band. Det är en sak om man är liksom born and raised, då är det liksom självklart att man är local-lad och så vidare, och inte minst England då. Men när man kommer utifrån och man känner liksom att man tar till sig klubben på ett annat sätt, det adderar ju någonting.
Nej, så är det ju. Och det är ju inte, precis som Frida och Per pratar om, det handlar inte bara om det du gör på fotbollsplanen. Det handlar väldigt mycket också om att du inser vad det är för klubb, att du inser att den klubben för de människorna, det är allt de bryr sig om. Det är det viktigaste i deras liv. Och det får du ta till dig även om du som fotbollsspelare är legoknäckt inom situationstecken. Så någonstans så jag menar, någonstans handlar det om att liksom vara stolt för att du spelar där, göra det bästa inte bara på fotbollsplanen utan även utanför, och jag menar, det här reportaget som var otroligt. Jag sitter inte och gråter, jag är inte jaded, jag är inte känslokall, men jag har också erfarenhet av hur faktiskt väldigt många fotbollsspelare är involverade i lokalsamhället, i de klubbarna de spelar och liksom connectar med det lokalsamhället, om det är i skolor, om det är på ungdomsfängelser eller om det är på sjukhus. Alltså, de är knutna till samhället på ett starkt sätt. Och som spelare så, men här är du en klubb över 10 år som jag var i West Brom, det är klart att du börjar känna för det samhället och du sätter in dig i så gott du kan i alla fall, hur de känner kring livet och kring fotbollen, och du inser att det är väldigt, där finns så mycket synergier och kontaktytor mellan mellan livet och fotbollen, och i synnerhet i en stad som Madrid, och i synnerhet kanske i en klubb som Atletico Madrid. Mm.
Ja, vilket rykte har han? Alltså, det är ju liksom, han har varit i Barcelona bland annat, men han har varit i andra klubbar i Spanien också. Men vilket rykte skulle du säga att han har i Spanien i stort? Kanske också i Frankrike, kanske också i hela fotbollseuropa? Mm.
Men alltså, bättre än någonsin nu. Mm. Nu, jag tror att han är ju... jag är väldigt svag för de här som... också inte liksom svävar iväg och som han är en sån som aldrig skulle vara dryg i min mixad zon eller liksom bete sig, utan han är ju där för att göra sitt jobb, och det är ju, det är många som inte är så idag faktiskt, och han ställer sig, han går fram, han hälsar, han är liksom så, och det säger de, ja, men du har en intervju till här, visst kan han tycka att det är drygt, och det märks att han liksom. Men då, sen går han dit och säger, jaha, du och jag, ja, då tar han sådär. Alltså, det märks så tydligt. Och sen så är det klart att det kan vara av erfarenhet och att han är mot slutet av sin karriär och sådär också. Men ja, just så som det är nu, så har det väldigt svårt att klaga på honom. Det är inga som gör det. Det finns liksom ingen anledning. Han gör sitt jobb. Och som sagt, det går inte att vara den där roliga, härliga... och inte prestera och leverera heller. Men är han den som är bäst på träningarna och som springer mest och som är liksom, ställer högst krav på sig själv och sin omgivning, ja, och dessutom har den personligheten, det är så otroligt svårt att inte gilla honom då. Så det gör nog alla.
Ja, det känns verkligen genuint. Och precis som du säger, Frida, alltså, det är en... det tycker man bara, alltså det är en sån naturlig karisma över honom. Mm. Och det går heller inte att liksom... det går inte att spela, alltså den är där på något sätt. Och det är någonstans, ja, och någonstans så antyder ju det att han är genuin i det han gör, som du pratar om i intervjuer efter matcher, på planen när han spelar i sådana här situationer med supportrar.
Mm. Och sen liksom inte att fuska med det. Ja, men jag tror också att han gillar liksom klubben på ett genuint sätt, vilket gör att, för jag tänker på också när vi i Champions League här nu, när vi hade Magda Eriksson på plats med oss i München. Och hon pratade om hur Bayern är att spela för. Och pratade om den skillnad som det faktiskt var från Chelsea. Och att där var det liksom... ja, men det var mer individuellt inriktat. Och mer stjärnor och spelare på det sättet. Men att det passade henne så bra. För att hon kom till en klubb där man... är väldigt mycket liksom värnar om hela klubben och alla och laget, och liksom man ska ta vara på varandras positiva kvaliteter för att bygga, och hon kände direkt att det här passar mig, för sån typ är jag, det här gillar jag, och då känner man direkt för klubben på ett annat sätt, och det är väl samma sak där liksom, alltså den här arbetarklubben som gör allt med hjärtat och är lika liksom likadana vid en förlust, för Atletico har ju varit otroligt bra på förlust. Alltså, de förlorar nästan bättre än vad de vinner liksom. Och det, jag tror att, eller jag vet inte, men hittar man det, att man känner så att den här klubben, den står jag för på något vis, då kanske det blir ännu mer genuint.
Men är det inte det ni beskriver, för du använder ordet fotbollsknäck där, och det är det ju till stor del. Det är enormt mycket pengar som styr, och så finns det drömmar att bli världens bästa spelare, vinna skytteligor och liksom guldskor och guldbollar och sånt där. Men sen finns ju, det är därför jag tycker det här, sen finns ju en andra förebildskapen som ni pratar om, att faktiskt beröra. Alltså vi ser ett samhälle utanför fotboll där folk letar efter syften, men man ser att fotbollsspelare genom, och då, jag tror inte han är berört på samma sätt såklart om man fortsatt flytta på massa klubbar. Alltså man måste ju hitta en klubb som man typ älskar och stanna där några år, och kanske inte. Och det är ju också, tycker jag, ett sätt att, alltså, om man ändå har så mycket pengar som inte kan göra med så många spelare gör, att också fundera på det. Alltså vad är jag hemma? Vilket samhälle jag vill vara hos? Och det känns som att han har hittat rätt. Mm. Och det tycker jag är ett intressant förebildskap, om vi ser att samhället som gått det, man söker syfte lite mer om man ska avsluta sina karriärer.
Verkligen. Det är ju också så att även om han är väldigt förknippad med Spanien, så representerar han ju det franska landslaget, och allt talar väl för att han kommer vara med i den här VM-truppen nu till sommaren också. 35 år gammal, och utan att ha en aning så gissar jag på att det blir det sista VM-et i alla fall. Får vi se om det blir EM-spel om 2 år och så vidare. Men nu är det så att Jonas Olsson har fått den mycket kluriga uppgiften. Aha. Att ta ut ett franskt, inte en fransk startelva till och med, vilket gör det ännu svårare, för det finns så otroligt många bra spelare att välja mellan.
Alltså, när jag satt och knåpade med det häromdagen, så kändes det att man kan ta ut 3 elvor.
Jag tänkte säga, du måste alltså, kunna ha fått helt, ut 3 minst.
Det är helt sjukt när man börjar kika vilka spelare de har. Jag landar i det här. Ska vi ta det bakifrån?
Det tycker jag.
Ja, Manjan är ju given i mål. Han är uttalad etta. Chevalier är väl den som står på tillväxt, men han har inte haft en bra tid i PSG.
Och vi ska ju också...
Lite rapport om att Lloris är tillbaka... Kanske.
Ja, är det så?
Men då okay. Som reservmålvakt.
Men jag vill bara, innan du fortsätter här, vill jag ju säga, avbryter direkt. Nej, men jag vill bara säga att det här är ju din, det är ju inte elvan så som du tror att de kommer spela, utan det här är ju så som du vill att de kommer spela, eller hur?
Ja, men jag tror, alltså, om jag ska prata bakifrån, så jag tror att de kommer att sätta kanske en eller två spelare som kan ändras. Det kommer vi till.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men framförallt i backlinjen är det ju då kanske där som de har... Vänsterback till Göran Andes, Luka Dini har spelat mycket där. Det är väl en smaksak för Deschamps. Det känns som att, menar, det är ungefär samma typ av spelare. Mm. Mitt låset då, Saliba, Konaté, ja, Upamecano är ju också. Mm. Saliba är given. Sen är det ju Konaté eller Upamecano. Det jag tycker om Upamecano i stunder, att han är lite för het, att han har stunder i matcherna. Oavsett om matchen har börjat ta en annan väg, så spelar han på samma sätt. Mm. Har han börjat matchen aggressivt, då kommer han vara aggressiv i matchen. Ja. Så jag tycker att Konaté är lite bättre game management. Koundé kommer att starta till höger. Det har ju Malagusta där också, men Koundé är liksom den givna ettan. Mm. Sen är det centrala mittfältet. Ja, Tchouaméni kommer att spela. Sen så Deschamps har ju ofta då balanserat med Rabiot. Har en par andra spelare där. Kanté kan du spela. Du har Zaire Emery, om du har ett yngre alternativ, lite mer dynamiskt, och Kamavinga, som kanske, det vet Frida kanske bättre mig som följer La Liga mer på basis, men har haft en säsong som har varit lite upp och ner, så jag tror han kommer att välja någon annan än honom.
Alltså den här frontfyran är ju...
Ja, är det otroligt. Sen tror jag att han är uppsatt där. Olise tror jag kommer att spela i nummer 10-positionen. Mm. För det har ju Deschamps valt att göra kontinuerligt. Trots att han, Olise, då spelar på kanten i Real Madrid. Men Olise som 10, du är... den blir på kanterna, Mbappé där framme. Sen har de har Thuram som han skulle äta igår. Med Inter, du har Barcola. Då Shaqi som kanske är, ja, men den formen han är i. Ja, så där är några om...
Det lär ju inte finnas... Ni kan ju inte ha hittat ett liksom bredare trupp, ett starkare lag. Jag vet att vi satt och jämförde lite så här för skoj med Spaniens, med...
Du menar historiskt? Här, alltså,
nej, nu vad de har nu. Tittade lite liksom så här, vilka har Brasilien, vilka har Spanien, hur ser det? Och man landar in här och bara, ja, hur fasen. Det är typ coach som jag skulle vilja byta i Frankrike. Annars tycker jag att de är... Kompletta.
Han har ändå vunnit VM.
Ja, men han är inte...
Alltså utmaningen var bara...
Tänk en Ancelotti in där.
Jag tycker jag är på utmaning. Alltså jag håller helt med. Det finns så mycket... Alltså det är otroligt om du nämner som inte är där. Alltså däremot så är ju känslan att det är otroligt offensivt. Mm. Ja, och det kanske måste spelas så för man skulle bänka. Men alltså offensivt balanserat. Även,
men bara säga... Förlåt, nu har du
tagit. Nej, men det är bara en fundering. Så jag, dels om man spelar så här... Det ser jag inte säkert att han gör. Han kanske balanserar ännu mer. Men om man spelar så här, så är trots att det är liksom bara världsspelare, så är jag inte säkert att de kommer att prestera.
Mm-hmm. Jag ska bara säga det offensiva. Jag sett till liksom namn, så är det. Men jag tycker, alltså, Dembélé och Doué, det är två världens bästa pressspelare defensivt då. Alltså första pressen de sätter i PSG, det är en stor del av deras framgång. Och Lissé har liksom förmåga också att ta löpningar. Mbappé kanske inte på samma sätt defensivt, men jag menar, det är spelare som är... De offensiva spelarna har också defensiva uppgifter som de löser väldigt, väldigt bra i sina klubbar.
Verkligen på offensiv planhalva håller jag med. Sen är det när de ska ha tryck på sig. Men det blir, jag tänker också, en offensiv balans. Handlar också om att de kommer, när de väl har bollen, så kommer de vara väldigt offensiva. Jo. Det blir ju lite, om vi såg PSG Bayern München-matchen, det kommer ju att öppna upp sig med en sån här lag.
Då slänger man in Kanté bara. Då slänger man in Kanté.
Ja, alltså, kanske man ska slänga in lite. Alltså, det är därför jag talar för det. Kanske man behöver sätta några, och det är nyckeln på den här förbundskapten. Ja. Vilka stjärnor, och det kommer ju sitta superstjärnor redan, och någon av de här också då, på bänken. Hur klarar de det helt mästerskap? Mm.
De kommer ju också ha en bra låt. De har alltid en bra låt.
Det är ju skönt.
Och den brukar ju, om man tittar historiskt när de kör de låtarna, när de rabblar alla namnen.
Ja, just det.
Fattar nu. Alltså, du behöver inte ha någon text, utan bara köra. Ja, exakt. Det är men, bara liksom köra rakt av.
Det är sätt, kanske sätt för alla nöjda också. Om de gör låten så alla får vara med i låten, då vet de om det kommer sälja sånt hus. Då kanske de kan tänka sig sitta
på. Det är någon som bara kommer nämnas en gång. Sen så är det någon som kommer vara.
Men skulle man plocka bort alla de här 11 spelarna, Jonas, och så får du ta ut en 11 igen?
Vi har det väl gjort nu så vi får titta på det.
Att du skulle ta det på uppstuds.
Nej, det ska du inte behöva göra. Vill du göra det?
Nej, men i så fall så hoppas jag Loris tillbaka. Och sen Malagustu, högerback.
Ja.
Hoppa med Kano. Du får fundera på en mittback till. Ja.
Uppa Meccano går bra in i låten också.
Ja, det är
Uppa Meccano.
Luca Dini till vänster.
Ja.
Conte, Seyre Emery centralt.
Ja.
Cherki, nummer 10.
Kan man vinga fortfarande Petar då?
Ja, man kan spela mittback om vi skulle behöva. Men han är bäst som mittfältare.
Vad sa jag nu då? Cherki, höger.
Men kan man vinga kommer vara bra när han haft en dålig period?
Bakula höger. Tyram där framme. Vem har vi på vänster då? Ja, någon till.
Ja,
det är två platser då som är lediga i den här BL-en.
Ja, men och de kommer vi komma på ganska snart, precis. Och så flyttar du bort alla dem igen. Nu ska du inte ta ut en tredje elva här. Men om du var tvungen att göra det, om man får sitta och titta på vilka alternativ. Så tar vi ut en tredje elva. Den tredje elvan skulle ju fortfarande förmodligen typ slå Sverige.
Ja, jag vet. Fast nu landar vi lite i den här liksom att...
Ja, men det säger
när vi om Sverige möter förarna
så känns det att ska säga mer om Frankrike. Jag menar att det ska säga mer om Frankrike än om Sverige kanske. Jag hade kunnat välja något annat VM-land som...
Ja, transfermarkets värde hade varit större på den. Kanske med Victor.
Jag tycker det är fel liksom påstående att de hade stått Sverige. De hade varit bättre spelare för spelare när de varit. Men jag tror inte de hade slagit Sverige.
Tror inte det?
Nej,
vi har ju inte ens någon elva här. Vi får titta på en tredje elva här.
Men det är lurigt det där, för om man tittar liksom på Spanien till exempel så är den ju, den är inte nära det här. Om man, men ändå så kommer de vara så jävla bra.
Ja, så är det.
Så att det är ju det som är grejen. Det räcker ju med att du har ett gäng liksom av de här riktigt bra, och så sen har det kommer ju allt, framförallt i ett VM så kommer det vara några som slår igenom då, som blommar ut och, så att, men det den sticker ut för är ju att du kan ta ut tre styckna alltså och att man gillar dem.
Verkligen.
Ekitike kan vara med i min BL om man hinner läka sin hälsa.
Leni Joro, mittback.
Ja,
jag är klar. Griezmann, kunde du tagit med också?
Kanske till tredje elva.
Tredje elva blir Griezmann. Men bra, jag tyckte du utförde det här alldeles utmärkt. Även om Per då kanske tycker att det var lite för offensivt.
Ja, det tycker jag. Jag tror Spanien kommer att slå Frankrike. Så håller med Frida. Det är inte bara individualister, det ska vara ett lag som ska spela VM.
Ja, så är det. Tillbaka till Champions League. Det är så här stor uppståndelse på sistone skulle man väl säga egentligen, kring det här med att Atletico Madrid inte bara på plan, utan ja, det är ju indirekt på plan. Men också tankesättet utanför plan. Vad man gör för att ge sig själva och sitt lag fördelar. Det här har ju fått otroligt genomslag. Även om det rent historiskt är så att många har gjort det här långt, långt tidigare. Det man har gjort då är ju att man har låtit gräset växa när man möter de här tekniska lagen, Frida. Hur har snacket varit på arenan, undrar man ju då?
Ja, men alltså det bästa av allt var ju dagen efter matchen mot Barcelona. För Barcelona lämnade in en protest och då gick man ju runt när jag var där och mätte gräset överallt. Alltså det, för det skulle vara lika långt överallt också. Så de gick runt med en representant från vadera lag och så EFAs representanter och så skulle de mäta gräset. Och det låg inom vad det får vara. Men det var lite liksom högre än vad det brukar vara. Då. Men när man sen då morgonen efter, när man har slagit ut Barcelona, det inleder morgonen med att lägga ut på Instagram och sina sociala medier en bild på från hörnflaggan och så bara, doften av nyklippt gräs. Och jag bara känner såhär, han som är ansvarig för deras sociala medier, geni.
Ja, verkligen.
Men det var ju fullt godkänt. Absolut.
Och Arsenal,
så det är snarare
också nu,
det som blev snacket är ju att folk gnäller. Där var det ju verkligen så här, vilka är det som gnäller? Såklart det är Barcelona som gnäller liksom. Men och det var ju inte att det var mycket. Vad var det? Det var typ 25 och det brukar vara 22-23 i de här typerna av matcher. Exakt, något sånt där. Så att, nej men det är ju klart Alltså, genialiskt. Framförallt dagen efter.
Ja, verkligen. Och det har ju gett effekt, minst sagt. Vi pratade ju bara som hastigast innan Jonas, men med tanke på den karriär du har haft så måste du väl ha stött på det. Både kanske då att ditt egna lag har utnyttjat det här på ett eller annat sätt, men också att man har mött lag som har försökt dra fördelar.
Så är det. Jag skulle säga i högre utsträckning när vi har försökt dra fördelar. Till exempel då, om vi, ja men samma sak då. Man möter Arsenal hemma, man vet att det är ett spelande lag. Ja, då så tränaren till groundkeepern på stadion. Men nu klipper vi inte gräset. Nu vattnar vi inte för mycket innan match. Sen så gjorde man ju så här rimliga grejer. Vi pratade det också. Det är fortfarande den sjukaste regeln i fotboll. Att det inte finns något mått för... alltså det kan ju diffa 10 meter på längden, va? Och 10 meter för bredden. Så det är som 100 kvadratmeter. En plan kan vara... så mycket större liksom.
Ja,
och det gjorde man ju då så att säga, på träningar när man skulle möta till exempel Arsenal eller City bortaplan. Då kritade de upp på vår träningsanläggning måtten då av hur planen är på Emirates eller på Islands.
Ja, ni gjorde det? Ja.
Alltså, du kan ju tänka dig som försvarare att helt plötsligt så har du 100 kvadratmeter till att försvara.
Visst. Det är ju mycket.
Du har liksom... När du jobbar som vi spelar med zonförsvar där man flyttar över och pratar alltid om att sidlinjen är en av de nya viktigaste försvarskompisar. Men plötsligt har du 10 meter till i bredd. När du ska hålla backlinjen, ja, samma här ofta en referens då, vi håller backlinjen 10 meter utanför straffområdet ungefär. Ja, men det kan ju skilja, om du nu diffar, nu kommer in här på siffror, men om du nu diffar i längd 10 meter på den här plan, ja, då står du ju högre upp på en plan som är längre.
Ja, alltså,
det är klart att det är en stor skillnad.
Man tar ju alla liksom, detaljer i beaktning, så att det känns ju självklart att man gör så. Det är bara kul att få höra om att det faktiskt är så. Vi var det så 97 gånger 96 kan en fotboll i praktiken vara. Alltså 97-96 meter, eller vad var det?
91-90. Fast det är ju då liksom, i internationella matcher
får det inte vara så.
Så får du bara, nej precis, det tror jag måtten är 100-110 längden och sen är det 65.
Men inhemskt så hade det varit tillåtet egentligen.
Nästan kvadratiskt.
Ja, exakt.
Det finns ju så, mycket, alltså du har ju omklädningsrum, du har ju det här fina till den här spelare och så har du ett, kanske finns
nu kommer,
ett...
Nu kommer det Per.
Jaha, du vill visa
ligger
det.
Före. Jag har tagit ut 5. Ursäkta, 5 exempel på hur vissa då har arbetat. En av dem så har du varit inne på Tony Pulis som du hade som tränare då bland annat. Det han gjorde var att han ofta då lät gräset växa, det har du vittnat om att det stämmer, och att han då minskade planen efter tips från Sir Alex Ferguson, enligt honom själv i alla fall, inte minst då för att man skulle kunna utnyttja när han var tränare i Stoke inkasten från Rory Delap som kastade otroligt långt, slungade in de här bollarna. Och då kan vi väl hoppa egentligen till så här, John Beck, jag vet inte om någon av er där ute känner igen honom. Han var tränare i Cambridge, han är väl också den som har dragit det här längst. Han skruvade upp värmen i motståndarnas omklädningsrum till maximal temperatur.
Nu börjar det hända grejer.
Han kunde också, har jag läst nu då, lämna vatten på golvet så att det liksom svämmade över, så att man inte liksom kunde lägga sina grejer på golvet eller någonting. Du sitter bara och njuter.
Ja, det finns så mycket sånt. Man kan ju lämna lite surströ... Alltså i någon avlopp och sånt. Så är det inte så härligt att lyssna på taktiken.
Är det något du vill erkänna att du har gjort här nu eller?
Ja, men alltså, jag har ju inte varit på de här stora, men i gärdsgårdsserierna då händer det händer ju mycket. Det går inte att mäta gräs, det går inte att kolla under avloppssystem. Det här görs ju väldigt ofta. Man kan ju göra väldigt mycket spännande grejer.
Ja. Så här, en grej, apropå omklädningsrum, apropå Emirates. Det är ju designat, jag har sagt tidigare kanske, men det är ju designat så att hemma omklädningsrummet, där har tränaren en position där han sitter, där han har väldigt enkelt att få ögonkontakt med alla spelare. Bortom klassrummet är designat så att tränaren sitter på en plats där han inte kan ha det.
Så ja, är det
om
så?
Han ska prata så måste han liksom... Och det är medvetet så.
Det är klart. Också Norwich omklädningsrum. Här kommer du få se lite West Brom-tröjor, för då var det nämligen de som uppmärksammade. Man målade hela omklädningsrummet, bortarummet, rosa för att det då enligt forskningsrapport drar ner testosteronet, att man blir lugnare av färgen rosa. Allting. Ur svenskt perspektiv då, som vi kanske kommer ihåg, IFK Göteborgs målvakt 2009, Kim Christiansen, som drog, han förminskade stolparna, det här kommer ni ihåg.
Ja. Sparkade du in den bara så du får en annan vinge.
Vissa är ju förankrade i marken. Ja, det är fusk. Ja, men man drar alla
fördelar. Ja, men de andra grejerna är ju bara liksom att
Ja, nej, exakt, exakt. Det här är ju mer...
Utnyttja reglerna, bend the rules, apropå golf, Sebbe Balaseros.
Ja, fuskar exakt. Aldrig. Han exakt, bänder, exakt. Det här är mer, det här är något du hade kunnat bli avstängd för, ja.
Det är rent fusk.
Som du säger. Ja. Brian Clough hade vi, som övervattnade planerna för att de skulle bli leriga på 60-70-talet när han... Det här är ju alltså en autentisk bild då, när han körde i Derby, framförallt. Ja. Så att det finns rätt många såna här ganska märkliga grejer. Jag vet inte om vi hade... Vi pratade om det lite nu i år då, hur Sunderland när man mötte Arsenal drog in reklamskyltarna för att man inte skulle ge liksom spelare utrymme att kasta de här långa inkasten. Det gillar du?
Ja, det gillar jag också. Det är inte fuska.
Nej, nej. Stöter du på mycket sånt här nu ute på arenan? Att det går sånt här snack? Får man veta det innan? Har ni hört att de har gjort
ja,
det här?
Ja, men alltså, man får ju veta för att det kommer bli gnäll från motståndarlagen. Ja. Men däremot just omklädningsrummen, i och med att vi ofta får filma in i omklädningsrummen, att man får göra sin liksom, första rapport från ett omklädningsrum, mm. så är det ju väldigt stor skillnad på att få göra det från hemma borta. Alltså hemma omklädningsrummen i Champions League är ju... Alltså det är så lyxigt och fint så det finns ju inte. Och det är så jättestor skillnad. På de största arenorna så blir det liksom som att man... Bara, det här kan inte vara... Jo, det var det. Man tror att det är så här... Nej,
det kan ju finnas ett låst också så de inte ens får komma in. De har låst det för att hemmalaget bestämmer. Här är det nu ska byta om.
Ja, alltså bortomklädningsrummet på Old Trafford. Nu kanske det ändrat då, men när jag spelar... Det är liksom så att gå in på... idrottshallen i skolan. Det är så här krokar som hänger.
Nej, är det sant?
Och sen som Frida säger, kommer du in i hemmaklädningsrummet då, så säger du liksom, om du kollar på Hard Knocks så har du sett liksom de här NFL.
Och med alla liksom massagebänkarna och hela lyxet och pooler och grejer liksom. Alltså verkligen. Och så sen är det otroligt mycket mindre alltid de borta. Men sen, det är kul också som sagt, nu var det ju vissa grejer som är fusk som är stolparna. Och där är ju, det blir en helt annan grej. Men jag vet ju när vi var gjorde ett reportage inför VM när Panama hade kommit med till VM. Alltså deras sista match som tog dem dit, det var ju inte en grej som var inom ramarna. Allt var ju så här, det var ju en... Dels var det en tant som jobbade för klubben som sprang in på plan och typ låtsade svimma. Och alla bara, ligg kvar, ligg kvar. Och tränarna sa åt henne att ligga kvar. Sen kom polisen och bara, ligg kvar, ligg kvar. För att bara maska på tiden. För att de skulle ta sig vidare. Sen så var det då en kille som vi åkte ända till Peru för att intervjua. Det var otroligt dyrt och långt för att göra den här två sekunders intervjun med honom. Men han spelade inte en match. Men bollen, ja, när det var typ några minuter kvar så kom bollen ut på sidlinjen. Han tar en sån här maxlöpning dit, skjuter över bollen över hela arenan för att maska på tiden. Och det är det enda han gjorde, men det gjorde ju honom till nationalhjälte. För att han gjorde så att det liksom spillde några minuter till där. Och tittar man på det så var det liksom så att 10 grejer de gjorde som alla är liksom inte okej.
Okay, jag älskar ju såna här grejer.
Ja, det gör jag. Och det har ni inte nämnt, till exempel när man scoutar, det har jag också gjort med landslag. Då är ungdomslandslag till exempel, om man går till med landslagskläder går med, men om det kommer någon turist, om man klär sig lite som en turist, då kan man ju få titta på en träning och sånt där. Det har man gjort. Det gör ju scouter än idag. Mm. Sen finns det lite modern teknologi. Om man liksom har hackare på sina... Nästa varenda träningsplan har ju kameror. Det är sådana här kamerasystem som kan liksom filma grejerna. De ska ju vara avstängda. Men det vet man ju. Det är därför många är väldigt liksom bekymrade att träna på en annan arena. För då kan ju någon hacka in sig det. Eller oj då, hoppsan, det öppnade upp sig datasystemet snyggt, för bortalaget. Och det där vet jag till och med. Det här har Pia Sundhage berättat för mig. Hon var i Kina. NATO är fuskbegär, men jag tror till och med att det var Kina som fuskade. De hade ju borrat hål i motståndarnas omklädningsrum, hade kameror för att se och höra hela matchgenomgångarna. Det var ju liksom på absolut högsta nivå.
Ja, det är ju övergränsen.
Det är gränsfall.
Ja, det är det. Men om jag vänder mig mot dig med den spelarkarriären då, Jonas, som du har haft. Men kan det inte också bli omvänt då? Att om man är med om de här grejerna, att det är vatten på golvet eller det är svinkallt i omklädningsrummet eller som du säger, det är bara krokar och det är dåligt skött och man får, som Steven Gerrard berättade någon gång, att West Ham gjorde att de stängde av vägen liksom med bussen så att man skulle få gå en kilometer. Ja, liksom det, alldeles sådana grejer.
Blir det inte en väska?
Ja, men det var det jag menade. Det blir lite omvänt då, liksom att man det riskerar att slå bak ut för laget som gör det här också. Då.
Ja, men så är det ju. Så tryckte tränaren på ofta när man var på sådana ställen. Liksom, att man ser hur de behandlar oss. Liksom, ja. De har ingen respekt för oss och så vidare. Så.
Ja.
Men det är ju, jag håller med, alltså, sådana där, alltså, förstör ett omklädningsrum eller stör, det blir man ju triggad. Och det man ju
surströmming i avloppet.
Ja, det är på gränsen tycker jag. Men det kan vända. Men sen har du ju, alltså det är ju på modern tid. Alltså du har ju, ni kommer bära alla ihåg när Caroline Seger... skulle slå in en straff och Sverige skulle vinna OS-guld. Mm. Den tränaren som han OS-guld, hela den kanadensiska staben hade ju många år använt drönare och liksom fuskat genom sig turneringar. De är avstängt flera år. Alltså det är ju...
Men vad har du använt? Har man
Beverly Priestman, den där super, hon som vann OS-guld då, hela kanadensiska staben, flera år senare kom det fram att de i över skickar drönare och bevakar motståndares träningar. Gjort det kontinuerligt, medvetet på hennes bedömning. Så de är ju liksom, hon har gått från att vinna ett OS-guld till att vara avstängd. Jag tror avstängningen fortfarande pågår. Det är alltså systematiskt, och det är såklart att det är systematiskt fusk, precis som att borra eller ta, liksom, kolla på videokameror. Men det där, för det är ju liksom mot, men det är alltså nyligen, det är alltså ett lag, och det ska man ju diskutera. Jag tror Peter Gerhardsson fick snacket om det, att det kan ha hänt under den OS-turneringen då, som Danmark vinner, eller Kanada vinner OS-guld. Så att, alltså fusk är en grej, att vara lite ta vara på hemmaplans fördel, det är nog helt annat tycker jag.
Och det där var ju alltså Atletico mot Arsenal då. Nu har ju inte Atletico den fördelen, de har inte möjligheten att göra det. Får se om Arsenal hittar på, och lär väl vara kortklippt på Emirates nu i veckan här. Vi ska väl också avsluta med att prata lite om Bayern München mot PSG. Frida, du var ju på plats för en vecka sedan, och det var ju, jag tror alla vi som tittar på TV tyckte att det var otroligt, men hur var det att vara på plats?
Men det var, alltså, det var så, det var, man var bakis riktigt, alltså, som att vakna i en fyllecell dagen efter, för att man hann inte andas liksom, och det var så man var så inställd på att det här kommer, det kommer bli mål i matchen, och då båda kommer, det är två spelande lag, de kan inte spela på något annat sätt, det kommer bli en härlig match. Men när det aldrig tog slut heller. Och för mig är det alltid en superutmaning med de här, när det händer mycket i slutet av matcherna, för att man måste, det är stora arenor, man ska ta sig, man måste vara på en viss plats en viss tid. Och det här var liksom, man så sprang genom korridorerna, för man, han ändå missade typ två mål liksom. Men, nej men alltså, och hela känslan var ju att alla efteråt var helt så här, liksom, vad hände? Spelare, tränare var ju liksom både lite lyriska för att det var så här, det här är fotboll liksom, men också helt slut i huvudet. Man var liksom, så att det var ju, det är inte svårt att ställa om och tagga till inför match två dagen efter, för det är ändå liksom semifinal i Champions League, och det ska vi ändå inte vara så bortskämda, men man kände att det här kommer bli 0-0 i den här matchen nu. Och man var fortfarande där i det som hände och kunde knappt ta in det. Och jag tyckte att det var otroligt uppfriskande. Alltså. Det var så... Sen hela debatten med att jo, men man släppte också in så här mycket mål. Och är det här som är... Ja, men jag tyckte bara att ja, det var ju som att vara på vilken barn... alltså, titta på barn. Och det var så härligt. Det var otroligt. Och jag tänkte verkligen så här när jag stod där att ja, men det här kommer nu kommer jag alltid minna. Någon säger, vilken är din bästa match? Man glömmer allt, det alltid glider ihop.
Nu har du det klart.
Nu har jag det. Ja, jag kommer alltid säga det. Forever.
Ja, det var, alltså, just när fotbollen, den här säsongen i alla fall, vi som följde Premier League, har gått lite mer det tråkiga eller det mindre risktagande. Så var så jävla kul att se den här matchen. Och det var ju så här, det var 9 mål. Inget av de målen är liksom något jättemisstag försvarsmässigt eller något jättemisstag från målvakten. Det är bara 9 riktigt bra fotbollsmål.
Och det var också bra kvartsfinaler faktiskt ju. Med Atletico Barça, mötet var bra. Och så. Men det glömmer man bort för att den var så vansinnigt.
PSG Real var väldigt bra också.
Jättebra också. Ja. Så att, nej,
när man vet liksom, man har den här matchen och det, förväntningarna är väl uppskruvade till max nu inför returmötet här, men det finns ju också mer kanske att önska då defensivt, hade Lasse Lagerbäck sagt, det sa han förra veckan när han var här. Men då undrar jag Per, vad tar man med sig in de här båda lagen nu, de har mött varandra en gång, man känner varandra, man vet hur det funkar, hur ska man få ordning på det här för att gå vidare nu då?
Ja, men jag, som jag sa innan, jag tror fortfarande att det kommer bli en extremt öppen tillställning igen. Men det är för att de här två lagen möter varandra. Det är inte så att det är varje gång. Man ska förstå att det var en unik match. Jag gjorde faktiskt PSG i franska ligan innan mot Lyon. De förlorade med 2-0 på hemmaplan. Men det är att de här två lagens sätt att spela gör att det blir otroligt offensivt och ytligt. Och jag ser inga, sen, liksom, säkert tränarna kommer försöka. Det kan ju vara så att PSG exempelvis tar ledningen och har ett resultat. Då kan ju Luis Enrique ha en plan B. Men jag tror fortfarande att vi får se, kanske inte så här galen, för det är bland det galnaste vi har sett. Men jag tror allting tyder på att det blir minst 6 mål igen. Alltså det var ju 9 här. Alltså, jag säger minst. Ja, men det är 2 lag som spelar på det sättet. Alltså, ja, Bayern München kan inte spela på något sätt. Trots att de skulle göra 2-3 mål så kommer de att spela på det sättet.
Ja, väldigt spännande. Vi måste faktiskt runda av här för snart kommer hockeygänget och sätter sig på samma stolar. Då är det god morgon NHL. Peter Forsberg som vi såg här, stor Tottenham-supporter, var glad minst sagt. Frida ska iväg för lite hockeypresskonferenser inför VM här också.
Ja, det är exakt vad jag ska göra.
Exakt vad du ska
jag
göra.
Jag har tagit 785 bilder i någon slags hockeysammanhang. De fick ingen blev bra så jag måste tillbaka och ta ännu fler nu.
Tack Jonas, tack Per, tack Frida, tack alla ni som var med också. Vi är tillbaka såklart på, vad blir det nu, torsdag, måste tänka vilken veckodag det är här igen. Och då sitter Niklas Holmgren på plats. Bara det. Ha det bra.